Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Morsning, korsning.
Morsning, korsning. Mycket glad för förra veckans feedback från alla er lyssnare. Ni tyckte att förra avsnittet var jättebra.
Nej, men alltså så kul. Vet du, det här är liksom själva berättigandet tycker jag. Med att podda. Att så här, kunna göra en bra podd och få liksom ett bra gensvar. Alltså så här, för att tänk så många gånger man sitter och tänker så här vill jag att lyssnarna eller följarna eller tittarna eller whatever it is ska uppleva den här upplevelsen. Och så många gånger de inte upplever om man själv visualiserar och har framför sig. Men ibland så blir det den här lilla härliga samklangen. Och då blir man ju så lycklig. Alltså, det är så jävla härligt att kunna leverera en podd som folk uppskattar och förstår.
Ja, jag fattar.
Har varit då uppe till fjälls hela helgen.
Såg det.
Så mycket trevligt.
Med hela familjen.
Ja visst. Jag har faktiskt inte varit med om en skidresa förutom typ till Alperna för 20 år sedan. Där det är perfekt väder i 3 dagar.
Nej, alltså, det såg helt ljuvligt ut.
Mellan 8-10 grader minus, krisp. Alltså perfekt fjällluft, inte ett moln så långt öga kan nå. Vindstilla. Va?
Och tiden också, jag får så här svettningsbackflash. När jag åkte själv till fjällen, när killarna var, kom ihåg, det var när jag separerade från Nanook. Det alltså, måste vara 11 år sedan, hur gamla var de då? Ja men typ 10, 8 och 6 glada laxar. Och man hade så här bokat innan. Ja. Och så var Kristina med sina 4 barn.
Din kompis Kristina Breeze, inredare.
Ja. Du vet, den svettningsattacken och den nära döden upplevelse att bara hitta rätt pjäxor i de här högarna och hämta ut, tack gode gud för den nya digitala världen där man bara säger dit.
Ja, men och så står allting redan färdigpackat i ett skåp när man kommer upp. Man älskar ju sånt.
Ja, och alla är så här, det är skilsmässa, åka upp till fjällen, det är så jobbigt, och barnen nu är så här, jaha. Alltså, hela den där eran av skidångest över. Nu är det bara göttigt att åka skidor.
Nej, men alltså, jag kommer ju också ihåg när jag åkte upp med dig och Sanna till just Tandådalen. Och jag hade Tom Allan då som var 2,5. Men du vet också, sitta och köra själv med 2 så små barn som inte så här, som man måste stanna hela tiden och gå tillbaka till baksätet och assistera dem för att någonting trillar på golvet eller någonting. Alltså svetten lackade redan i bilen. Och sen så ska Penny gå på skidskola. Jag trodde väl i någon form av märklig barmhärtighet att jag också skulle hinna åka några åk. Sen har jag då Tom Allan som absolut hatade snö. Och det hade inte jag någon aning om. Så han skrek sig oavbrutet igenom all typ av backe. I pulkaåkning, något försök till skidåkning etc. Alltså 24-7. Tills jag var tvungen att åka hem i panik för jag skulle vara med i ett mamma-omslagsreportage. Varav han absolut vägrar precis allt. Så vi sitter i 6 timmar och väntar på att han ska ställa upp på en bild.
Det gjorde han till slut.
Till slut så fick vi dem i panik tog vi en omslagsbild. Så här. Vi lyckades liksom pricka någon form av min allihopa.
Men var inte du nyseparerad?
Jo, jag var ju nyseparerad. Men du vet, alltså, saker man lägger på sig själv som man inte förstår innan en skilsmässa. vad två personer faktiskt innebär.
Ja.
Man lägger det på sig själv och bara så här...
Tror att man ska göra lika mycket och mer för att nu ska man fixa biffen.
Ja, men det är väl inget konstigt. Varför skulle inte jag klara mig själv? Mm. Alltså det här nyfunna liksom högmodet av att så här, I'm more than a woman.
Ja, modershögmodet.
Aha, ja, verkligen modershögmodet. Och inser att så här, alltså, du vet, jag var ju blöt fläck när jag kom hem. Och liksom, ungarna måste ju också tycka att det var så fruktansvärt. För det slutar ju bara med att man blir en vidrig morsa som står och skäller.
Ja. Jag kommer ihåg att jag och Sanna var så, men för du kom ju upp för typ 1,5 dygn.
Ja.
Det var ju bara ångest och kamp och liksom kyla och bitterhet. Och jag tänkte, när jag la ner tanken på att det här kommer vara skidåkning, då blev det också väldigt, väldigt mycket enklare att göra lite vad fan som helst. Jag tänker alla de här föreställningarna om hur det ska bli. Jag kommer ihåg när, Nox var uppe i Åre och jag bara skulle, du vet, den här längtan. Så här, jag måste bara få ta ett par åk. Så förvirrad, ammar. Nanook står där nere med två små barn som skriker. Ja, han stod väl kvar där nere istället för att kanske gå därifrån och försöka avleda uppmärksamheten. Jag är så stressad. Ja. Så jag åker såklart fel.
Ja, men såklart.
Ja, åker ner fel backe. Han håller på och ringer. Du vet, det är stress, de stresspåslagen under de där åren. Också när man liksom har kanske en partner som har svårt för stress. Den här dubbelstressen... Jag vet inte, jag är fortfarande chockad när jag hör liksom väninnor eller väninnors kompisar som säger så här, nej men va? Nej men han är hemma med barnet. Jag säger, men barnet är ju bara 4 månader. Du måste vara hemma i minst 2 år och vara beredd när barnet ska gråta efter dig.
Nej men alltså, det är ju väldigt roligt, för det är väldigt mycket så här skilsmässoserier nu på tv och olika liksom relationsserier. Och jag funderar på väldigt mycket precis i en skilsmässa hur mycket man faktiskt är inspirerad utav de här tv-serierna. Mm. Och det ska vi prata en hel del om idag.
He wasn't supposed to fall for someone else.
I can't ever just stick with meaningless sex.
My client wishes to spend one night a week in the family home. Tread carefully. Is that a threat?
Ja, det här var ju en scen ur tv-serien The Split.
Just det, den som går på SVT nu.
Precis, den handlar ju om Hanna Stern som är skilsmässadvokat. Hon har ganska nyligen börjat på en firma då, där det är liksom en ärlysten advokatfamilj som har den här firman. Så det är väldigt mycket internt och... komplext ska man säga. Och när hon börjar då på den här advokatfirman i samma veva så liksom bestämmer hon och hennes man att de kanske ändå ska skilja sig nu. Hon har varit otrogen med en kollega. Och ja, nu är jag inne på säsong 3. Och de har liksom äntligen då fått ärslet ur att skriva på de här skilsmässopapperna.
Ja.
Men det är ju väldigt... Det är en kompis till mig som ringde så här, kolla på The Split, det är så bra, hon är så cool liksom. Jag vill precis bli som hon. Jag dumpade min kille nu när jag hade sett hur hon gjorde. Typ. Jag bara, gud, är vi 12 år gamla? Och så tänkte jag så här, man blir ju extremt influerad av liksom både sånger, filmer, böcker och tänker så här: okej, okay, nu copycat är det där och så bara gör det. Det kan få en liksom puttas över gränsen och så kanske man efteråt blir så här: jaha, men det kanske inte var jag som gjorde slut nu eller jag som gjorde det, kanske var Hanna Stern.
Ja, men det är ju det som är så konstigt, hur man kan gå in i liksom, jag vet att det var, kom ihåg när tv-serien Skam gick?
Ja.
Att det var liksom jättemånga som då började ifrågasätta sina egna relationer och ville ha så här, en yngre, härlig snubbe. Kommer du inte ihåg den här typ 16-åringen? Ja. Som var liksom alla liksom morsors hunk. Alltså det var ju helt hemskt. Men,
det sätter ju igång tankar och känslor.
Ja, men är du, alltså jag ska inte säga att det så här träffar rätt jämnt, men är du i en viss situation i livet, alltså på gång att göra slut eller på gång att liksom avslöja liksom något stort eller whatever, och du liksom lyckas tajma det med den där låten eller tv-serien, då är du livsfarlig. Jag hade en kompis som var sinnessjukt otrogen mot sin tjej. Alltså sinnessjukt otrogen. Alltså allt från liksom assistenten till hade liksom en parallellrelation med en annan tjej. Och det här visste ju liksom alla killarna i gänget om. Och vi var liksom ett gäng par som umgicks. Och alla tjejerna visste ju också om det. Men hon visste ingenting. Och det här liksom... Det
pågick... Alla visste om det.
Ja, och det här pågick ju. Och alla i liksom den här branschen som vi jobbade i och så vidare på jobbet visste om det. Alltså det var liksom så jävla grisigt på så många nivåer. Och jag bara
kände... Ingen som sipprade?
Nej, ingen ville sippra. Ingen
varför?
Ville sippra.
Var det en snubbe med hög skydda... position?
Ja, men du vet, det här var ju liksom långt innan MeToo. Så det var liksom en grabbkultur som var jävligt ofräsch. Och jag bara kände liksom som någon form av avantgardfeminist i det där liksom gänget. Att så här, vad fan är det som händer? Varför är det ingen som liksom, varför ska den här tjejen behöva liksom lida för det här?
Hon måste också ha känt att alla behandlade henne lite annorlunda.
Ja, och hon också omskrev ju liksom också situationen.
Ah.
Du vet, för att skydda sig själv. Det kan man ju fatta.
Klar.
Nej, men han fick sova borta ikväll för att han skulle bli så full. Du vet, sådana där typer av så här förklaringar.
Gammel förklaringar. Ja, han är borta på vilohem nu.
Ja, nej men han skulle ju ut med killkompisar. Mycket bättre att han är borta.
Det är bättre att han sover där.
Ja.
Så får jag sova.
Får jag sova ut? Slipper jag vara orolig och ligga och vänta på att han ska komma hem? Va?
Va? Han är väl inte 4 år gammal?
Nej, men alltså det daltades med detta. Och jag bara blev mer och mer provocerad av hennes liksom... medberoende och också så här skyddande av sig. Alltså det är så skadligt från så många nivåer. Parallellt med det här så kollade jag på tv-serien The Wire.
Mm. Berätta lite om
The Wire är liksom en tv-serie där man liksom ska avslöja en stor knarkkartell liksom i Baltimore, i gettorna. Det är liksom levereras, det är väldigt många människor som dör, det är väldigt många människor som så här far illa ut och så vidare. Och de infiltrerar och jobbar väldigt länge med att så bräcka den här kartellen. Och den här tv-serien är ju helt, det är en av de bästa tv-serier som någonsin har gjorts. Om ni inte har sett den, så passa på att se den. De jobbar väldigt långsamt med att så här komma in och liksom infiltrera det här ligan. Det är väldigt aktuellt med tanke på gängvåldet och det som sker i Sverige just nu. Jag blev så jävla inspirerad av det här. Jag bara kände, och ju mer liksom, närmare vi kom liksom det stora revealen i den här serien, så bestämde jag mig för att jag skulle konfrontera den här tjejen och avslöja det här.
Mm-hmm.
Samma dag som jag avslöjar det här har hon fått reda på att hon är gravid.
Nej, vänta. Okej. Du kommer dit, du har typ så här en Gloshno picadoll i fickan, så här, nu jävla ska du göra upp med de här dammiga, den där dammiga jävla soppan.
Jag möter också henne på en neutral plats. För att liksom så här, du måste så här, han är otrogen mot dig. Han ligger med henne, med henne, med henne, med henne, med henne. Du måste vakna nu. Så här, snälla, vakna upp och smäll dig kaffe liksom. Hon är så chockad över den informationen. Hon berättar inte för mig att hon precis fått reda på att hon är gravid.
Men tror hon dig?
Hon är ju i absolut totalt chocktillstånd. Och sen så liksom lämnar jag henne där. Hon går hem och berättar för sin snubbe vad jag har sagt. Han ringer mig, såklart det är helt jävla galen. Hon berättar då för en kompis att hon är gravid och att jag har gjort det här. Självklart så vänds ju den här situationen mot mig. Hon är ju så pass medberoende, vilket är så jävla korkat av mig. Att inte avdechiffrera det liksom på något sätt. Mm, att liksom bara låta förstå att så här, hon är lost case. Så det är ju bara att jag får ju kalla handen och bli liksom totalt utfryst. Och sen så hon och hennes kille lever på och har ju, är fortfarande ihop och har barn. Liksom.
Någon som inte har varit liksom inne i medberoendesvängen, dels kanske sett den, dels insett vad den gör med människor, kan aldrig förstå de klorna som man hamnar i.
Nej.
För att på riktigt så tror man inte att man är i det där kletet. Man har liksom, man har levt i förnekelse och i djävulsdans så länge. Så att det här kanske låter så himla konstigt när man lyssnar på det, att hon var så här, jaha, nej, det är du som har varit elak nu, men det här är ju vanligt. Jag skulle konfrontera en tjejkompis som blev misshandlad och hon liksom vände alla ryggen och fortsatte att leva med honom. Han har liksom huggit henne i benet. Nej, men det var så här, på en galenskapsnivå som var så hög. Att man går in i det här farliga också, romantiserandet av relationen. Ingen förstår egentligen hur bra vi har det. För kärleksfull relationen är.
Det ska vara så här dramatiskt. Precis. Det är inte riktigt kärlek. Det ska kännas.
Ja, men man är ju verkligen sjuk.
Ja.
Så att när man ser så här ibland på tv eller kvinnor som stannar kvar och så är det liksom kända män och rika män, trots att allt är så uppenbart alla vet, så ser man ju på den här människan att hon är ju hjärntvättad.
Ja.
Det, liksom, det finns ingen verklighetsbalans eller verklighetsakt i det här, utan alla andra som kommer in och säger någonting om den här bubblan eller förnekelsen är ju fiender och liksom farliga.
Mm.
Stackars dig.
Nej, men alltså nej, och jag vet så här, alltså, idag om någon skulle vara otrogen, jag skulle aldrig säga det.
Nej.
Alltså jag skulle aldrig säga det baserat på den situationen. Mm. För att så här, du har ingen aning om vad som är bakomliggande krafter, och du kan inte heller gå in i tv-serien, plocka in tv-serien i verkligheten. Nej. För den gav mig absolut modet att göra det, och också vara så här, den här jävla kartellen, alla vet om, men ingen säger någonting. Mm. Hon står där ensam. Fy fan, alltså hade det varit jag så hade jag ju velat veta liksom.
Mm. Ja gud ja.
Men hon ville ju inte veta. Hon var ju inte jag.
Nej, hur vet man om någon vill veta?
Nej, men det är ju det man inte vet.
Så so don't destroy my life, I don't give a fuck typ.
Ja men typ.
Mm. Och det har jag också varit med om, att kompisar då som har varit otrogna, sen har kanske någon på jobbet så här, skickat ett mejl till partnern. Ja men så här, personen du är gift med har en affär med ditten och datten liksom. Mm. Och då direkt vänner, så här, vem vill förstöra vår familj? Vem vill? Men jag bara tänker så här, alla kanske inte heller bryr sig. Tycker att det är så stor grej. Om hen blir lycklig av det. Det kanske är en så här intellektuell insikt. Att jag vill vara med den jag älskar. Hen kan inte ge mig allt. Jag kan inte ge hen allt. Vi har den här familjen, barnen, livet, sommarstugan. Skratten, identiteten. Sammanhanget. Om det knullas lite vänstern. Men gör det. Eller jag vet inte. Jag bara får insikten att man alltid, när man var yngre så trodde man så här, gud, det skulle jag aldrig gå med på. Jag skulle sluta direkt. Och sen blir man lite äldre och tänker så här, vad är viktigt då?
Ja,
alltså, jag vet
gud,
inte.
Ja. Jag satt och pratade med en kompis förra veckan. Vi tog en frukost och så satt vi och pratade om hur drabbande livet var när man var liksom, mellan 20 och 30. Och man gifte sig och trodde på den stora kärleken. Mm. Och den där evighetspalånga personen. Och de levde lyckliga liksom, drömmarna. Och sen så nu när man är så här 40 plus liksom. Så bara så här, ja, men om man skulle vara otrogen då, skulle du göra slut? Och man bara, nej.
Ja. Nej, men jag tror det är så
här, man skulle inte ens orka, men skulle han ha en affär? Ja, men då kanske vi skulle.
Ja, men det håller jag verkligen, men det är en annan grej. Och just det som du pratar om, lite som man pratar om med barn som lever i dysfunktionella miljöer, när allting, när locket läggs på.
Ja.
De vittnar ju om, och liksom även jag, när pappa drack eller liksom när han gjorde någon konstig grej, och så stod mamma och viskade med någon granne och rökte och grät liksom, men ingen sa någonting. Och det är den här känslan av att man inte, man tänker sig, jag känner mig konstig. Ja. Folk tycker att det är, alltså det är lite Kafka-stämning. Och när alla vet att någon har en affär eller är otrogen, det, liksom man tror att man kan vara autentisk och naturlig, men man kan inte det.
Nej, du spelar.
För man vet en hemlighet och det känns för shitty.
Ja, och jag kommer veta de här gångerna som man bara har liksom, alltså du vet, om du ska typ ha en surprise-fest för någon.
Ja.
Och den här känslan av att så här, jag får inte förtjäga mig, jag får inte förtjäga mig, och så blir man konstig.
Ja.
I processen.
Ja.
Och gärna om det skulle exempelvis vara du när du fyllde år i somras liksom, och vi hade ordnat en surprisefest. Det kändes ju liksom som att jag gick runt och bar på en otrohetsaffär. Mm. Mot det. Ja, men det är ju så ja, konstig känsla. Ja. För det är exakt, det går ju att identifiera den så här, att nu ska jag spela normal med Ann.
Allt när man är så bara nära är det också väldigt svårt. Om man har gått igenom väldigt mycket så är det så här, en liten känsla. Så är det så här, varför är det konstigt? Varför håller du på så där?
Men däremot så tror jag att jättemånga personer går igång på just det. Mm. Precis som man kan få liksom en kick av att sno lite lösgodis. Alltså du förstår, den lilla, lilla kicken av att äga situationen.
Mm.
Jag tror att den kan vara otroligt frestande för liksom riskbenägna personer. Att så här, jag kan manipulera världen, jag kan leka gud. Liksom. Mm.
Det tror jag med. Och samtidigt så är det så här, man ska ju heller inte underskatta intaget av alkohol som jag tycker på något sätt ibland försvinner iväg lite.
Det pratar man gärna inte om.
Nej, utan så här, om ingen skulle liksom supa ner sig så skulle ju ingen heller vara otrogen.
Nej, inte i samma utsträckning i alla fall.
Men jag tänker också när man kollar på skilsmässostatistiken så är det ju så extremt tydligt att människor med högre inkomst skiljer sig i mycket, mycket, mycket mindre utsträckning.
Okej.
Ja, men för att det blir så jävla körigt. Det är sommarstuga, det är företag och det är villa på liksom Lidingön och det är ungar som spelar tennis. Alltså, det blir liksom, när man tappar äktenskapet så tappar man så otroligt mycket av identiteten.
Ja, men också så här, det man inte förstår, det jag inte liksom tänkte på, för jag kände mig så jävla hög på mig själv när vi separerade liksom, och var så här, jag kan klara det här, jag är en modern kvinna. Det är ju också att man så här tappar kanske 5-6 år karriärsmässigt.
Mm.
Allt det du byggt upp som par, alltså allt från nätverk till trovärdighet etc. till ekonomiska liksom, gemensamma beslut. Allt det så här, splittras ju, raseras ju, och sen ska du återuppväcka det där.
Mm.
Liksom. Och hur fan gör man det då?
Nej, jag vet. Och det är så här, orkar man? Och jag tänker så här, de flesta som skiljer sig tror jag inte egentligen vill skiljas. Men det är omständigheter, det är livskriser, det är hormoner. Och hon säger det väldigt bra tycker jag. Hon, Esther Perel, som är en, jag har pratat med henne förut. Hon är ju en psykolog och forskare kring otrohet och varför folk skiljer sig. Och hon har ett TED-talk där hon pratar om så här, måste otrohet vara slutet på en kärlek? Liksom den nya otroheten. Och hon säger det så jävla spännande tycker jag. Hon har ju intervjuat typ så här, 70 000 pers över hela världen om otrohet och relationer. Och jag tror jag sagt det förut, men hon säger att man tror helt enkelt att det handlar om spänningen med sexuella. Handlar om så här, att man får inte kär i den där längre. Hon ligger här eller han ligger här. Och jag vill inte knulla med den hit. Men hon säger att det handlar väldigt, väldigt sällan om det. Handlar om att man är otrogen när man hamnar i en kris. För man klarar inte av att känna den här identiteten att man har fastnat i någonting som man inte ville vara. Man saknar så mycket den virila, den lyckliga, den bilden av sig själv som är på gång och som så tar tag i grejer och är passionerad. Och sen på grund av kanske man förlorar jobbet, någon blir sjuk, man själv blir sjuk, så skuggas ju den personen. Och då kan man kanske inte väcka den med sin egen partner, för det är ju så här... Ja, men det är ju som det var. Man kanske har varit gift eller varit ihop.
Ja, men man är i sina hjulspår.
Ja, absolut.
Det är lätt att komma ur dem.
Liksom. Ja, så här, kom igen Mattias, peppa mig nu. Få mig att känna mig liksom, som den person jag var när vi träffas. Det är ju också svårt i vardagens klor. Liksom. Och då säger hon att då är man otrogen.
Ja, men man vill bara spela rollen av sitt bättre jag.
Ja, man vill se någon annans ögon, den man tror sig vara eller vill vara och den man var. Liksom. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande. Hon säger, vi måste liksom tänka om det där och att välja varandra igen, det är ganska häftigt. Inte för att man måste, utan för att man vill. Som säger, många relationer blir också mycket bättre och får en annan liksom, en andra chans att bli någonting. För det brukar du ha pratat om, så att man har den där 3 veckors liksom, man har liksom den där gränsen att berätta om man har lite så, några konstiga preferenser sexuellt eller om man absolut inte gillar ditten och datten. Om man går hem med någon då knullar första kvällen och sen är det klart, då är det lite svårt att komma tillbaka efter några månader. Så här, förresten så gillade inte jag den där artisten, eller jag vill ha sex på det här sättet. Det sätter sig ganska fort.
Mm.
Och då tänker jag så här, gud, men nu är det så här, och det är väl okej liksom, han är så och jag är så. Så att jag kan verkligen förstå det. Och också som man säger att vi är den första generationen kvinnor som i huvudtaget kan välja. Om vi ska gå upp och amma, om vi ska vara mammalediga. Generationen innan oss har ju bara varit så här, jaha.
Hur gör vi det?
Precis.
Det var då även vår generation.
Ja, och det skapar ju också en helt liksom, ny möjlighet för alla att kunna då förändras bilden av sig själv. Liksom.
Ja, ja, ja.
Så att det är ju liksom, det är en svår omvälvande tid för den här generationen. Så här att man har en valmöjlighet.
Ja, det rubbar ju senaste årtusendets ordning i hur ett äktenskap ska liksom,
ja, ja,
föras. Men det är jätteintressant, för ny fakta fick jag reda på förra veckan är att Google vet... Ja, du vet ju, det är en informationsdatabas. Mm. Och det enda de gör egentligen, det du googlar på, det blir information om dig.
Mm.
Det säger vem du är, det säger var du är någonstans i ditt liv och så vidare. Så att idag är ju Google högre värderat än olja exempelvis.
Ja.
Alltså informationen de sitter på. De vet i alla fall 4 månader innan du själv vet det, att du ska skiljas baserat på dina sökval. Intressant.
Mm.
Och då tänker jag så här... Jag tänker också att det är lätt att se på sociala medier. Det har vi pratat om förut, att man börjar se liksom, nu folk börjar lägga upp lite mycket så här, selfies och kroppsbilder. Åh, det råkar vara en liten, lite, man ser lite sideboob där. Mm. Eller, oj,
man är ute väldigt mycket.
Här råkar det vara en liten bicep i bild när det kommer till snubbar. Och hur blir man träna? Man kan köpa lite nya kläder, lite ny stil.
Reelsen får också en helt annan karaktär. Man lägger ut sådana referenser till liksom, de man tycker är spännande att titta på just nu, eller citat.
Ja, vet, jag kan också ihåg att jag började så här, kolla på killar. Förstår du? Jag hade liksom sett en man på 1000 år när jag och Kalle var ihop. Liksom.
Mm.
Så plötsligt börjar man se män och tänka på så här, oj, en snygg man. Ja. Alltså jag liksom, man har inte tänkt på en snygg man på tusen
han
år.
Går som en karl. Alltså.
Nej, men och liksom så här, typ så började följa snygga killar.
Typ bara muskelkillarna. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis som då våra riksbögar Jonas och Mark som då står för veckans skilsmässa. Blev du chockad?
Jag vet inte. Jag blev inte så ledsen. Jag kanske borde blivit.
Skulle du ha blivit ledsen?
Nej, men det verkar ju som att alltså, går man in på liksom Mark Levengoods Instagram där det verkar som de flest personer har gett små kondolenser, inklusive du, Ann Söderlund.
Och Lisa Nilsson. Allt Lisa Nilsson.
Så verkar det som att det här är liksom lika med någon form av alltså,
en kunglighet.
Le petit meur.
En kunglig skilsmässa.
Le petit meur, den lilla döden liksom. Här står det då. Det är med stor sorg som vi efter ett långt liv ihop idag meddelar att vi separerar. Vi kommer dock fortsätta vara gifta och få hjälp och försöka reda ut det som varit svårt och trassligt. Sänd varma tankar till oss. Då kommer vi med hänsyn till vår familj inte svara på några frågor och be om respekt och förståelse för detta. Och då tycker jag ändå att vi som lille lördag ändå måste gå tillbaka baserat på det vi har pratat om nu i podden. Och kolla då på både Mark och Jonas Instagram och se vad som har hänt senaste tiden.
Ska vi stanna lite vid operan först där jag gjorde en liten spaning?
Precis, och det här sa ju du till mig innan nyheten läckte ut.
Exploderade.
Ja, och du var väldigt observant av dig. Jag reagerade också, men du satte ord på det.
Det gjorde jag.
Min tanke var så här, varför sitter de inte tillsammans? Men du gick längre.
Jag gick längre, så jag visste inte, för jag kom för sent, så jag visste inte att du inte satt tillsammans. Magnus, kan vi få lite opera här bara? Ja, både du och jag var ju på operans 250-årsjubileum häromdagen.
Jo, tack.
Vi ska berätta mer om det sen, bland annat klänningen som föll samman inför kungens blick. Nej, men då efteråt så var det ju mingel och vingel i guldrummet och i foajén där. Och då noterade jag, som den relationshök jag är, att ja, men Mark var ju där med sin dotter Olga som har gått i Dantes klass, jag känner ju till henne, och de stod liksom lite i ett hörn och konverserade, tyckte jag, en aning ansträngt. Du vet när pappor ska föra samtalet och liksom dottern då svarar lite enstavigt.
Ja.
Och så såg jag liksom i närheten där som en liten fisk som simmade omkring, så var då Jonas. Och vi brukar hälsa på varandra, även jag och Mark, men det var väldigt, det kändes som att det var någon stress i luften. Och Jonas gick omkring, han var ju nära dem, inom raden av kanske 4-30 meter hela tiden.
Det är ett bra avstånd.
Ja, men jag höll ju koll på det här, för jag tänkte såhär, det är någonting som är real fishy.
Mm.
Nu är det något som har hänt liksom. Oj. Så jag höll ju koll på dem där hela kvällen och de närmade sig inte varandra.
Nej.
Och Jonas gick inte ens fram till sin dotter. Och då sa jag det till dig, och så dagen efter så kom det här på Instagram.
Ja, och då ringde du mig.
Ja.
Som en liten glad journalist.
Precis.
Att du hade spottat där. Men det blir ju ändå liksom, det är ju konstigt när man har det på känn.
Ja, men jag tänker så här, jag tycker ofta man kan ha sånt där på känn. Jag kommer ihåg, vi har några kompisar, så vi umgicks med en familj. Vi umgicks som ett par på dagis. Och vi var där på två middagar. Och efter varje middag när vi åkte hem så här, det är en sån hund begraver mellan dem. Det har hänt någon katastrofgrej. Hon hatar honom typ. Och Mattias sa så här, men slut, gud, vi ska hålla på hela tiden, drama typ. Och sen visade det sig att det hade hänt liksom, men saker som jag kan verkligen inte ens återberätta det, men tuffa grejer som han hade liksom gjort emot henne då. Och du vet, det bara sipprade. Sättet hur man undviker, som barn undviker varandra så här, du vet, nästan böjer sig, vinklar som akrobater när de liksom är sura på någon eller är sårade på något sätt. Och sättet att man tittar på varandra, hur den andra försöker blidka, men det finns liksom ingen reson.
Nej.
Kroppsspråket säger allting, men så var det här. Och sen visade det sig då, mest för att Jonas sipprar då.
Ja.
På ett sätt som jag är lite förvånad över. Alltså. För det är som du säger, de är ju en riksangelägenhet. De har ju förändrat liksom, klimatet för alla homosexuella och för alla i hela Sverige genom att vara så här öppna som de är. Liksom.
Gud, ja,
de är ju älskade, de är ju folkliga som satan. Och så händer det här och Jonas... Det är svårt för Jonas, men vi börjar med Mark.
Ja, men vi börjar med Mark. Det är liksom väldigt lite Jonas generellt, ska man säga.
Ja.
På hans Instagram.
De ska fortsätta vara gifta. De vill ändå så här inte...
Ja, alltså jag ser inte ens Jonas. Alltså nu är vi tillbaka på... Ska vi se här. När är Jonas med?
Det här måste här ha pågått Jonas. Mycket längre än vad man
21
tror.
21 september 2022. Det är alltså sista bilden på vad heter det, Mark Levengoods Instagram på Jonas.
Där är liksom, ja, då vet vi. Då runt där förra hösten. Ja, efter sommaren. Då har hänt något. Det har hänt något.
Ja, och sen är det mycket här. Oj, oj, oj. Här är mycket andra människor. Det är lite närbilder. Det är många kompisar, selfies. Någonting säger mig att han har en inofficiell Instagram också.
Så kan det vara.
Kan det vara.
Det var därför kanske som för jag reagerade att Mark inte var konferenser på årets hjältargala.
Nej, sen är det liksom mycket porträtt nu. Och det ser ut som att det är något som har varit i solen, fått lite färg och tränat upp sig lite.
Bra
axlar. Ser väldigt bra ut.
Det är också en tydlig indikation att det är antingen eller. Antingen så dekar man ner sig, sitter hemma och liksom äter upp sig och känner så här... Jag får ta tag i det här sen, efter skilsmässan. Eller också börja med ganska tidigt.
Precis.
Jag fattar att jag ska ut på marknaden snart. Nu gäller det att fiffa, fixa rattarna. Eller liksom träna, få upp lite muskler och balsfjonka. Så man kan ju ta två vägar.
Ja, nej men och sen så är det ju liksom så här uppenbart att det är Mark som har valt att lämna. För börjar man då gå in på de här olika inläggen som Mark har lagt upp sista tiden, då har Jonas Gardell kommenterat helt öppet. På en bild då, på ett porträtt på Mark där han är med i Musikhjälpen. Att stå och le klockan 7 på morgonen. Ibland känner man liksom att någonting håller på att gå sönder. Men vad gör man inte för Musikhjälpen? Strax in i buren. Och då säger Jonas Gardell, någonting kanske också har gått sönder. Säger han lite pikande.
Han skriver här, kommenterar på hans officiella, eller hur?
Sen har det då försvunnit massa bilder från Mark Levengoods Insta, inser jag nu, för att det finns screenshotat då hos kändiskommentarer. Lite bilder som inte längre är upplagda i feeden. Och då är det liksom en bild på 5 män i kalsonger, inoljade, rätt heta hunkar, så kan vi säga.
Jag vill säga, ja, den där bilden, ja. I bra kalsonger.
Ja, då säger Mark, och den här är då ifrån 15 mars förra året. Jaha, då har jag bunkrat färdigt, skriver Mark, en liten rolig kommentar.
Det är lite roligt, sånt brukar ju de skriva. De brukar vara väldigt öppna. De har väl gått ut med att de har en öppen relation också. Så det är väl inte så här jättemärkligt att han lägger upp en bild på lite snygga snubbar.
Jo, det har väl han aldrig rätt till att göra.
Ja.
Då svarar Jonas. Det var en magra stackare. Räcker inte länge. Fortsätt bunkra, för guds skull.
Och det här var 15 mars förra året. Oj då. Det har pågått.
Och det här är från i somras. Då säger Mark så här. Den episka historien om en envis mans övermäktiga kamp mot naturen. Inte utan min gräsklippare. På en bio nära dig. Alltså det är ju en caption då på en bild där han ska klippa gräset eller har klippt gräset.
Mm.
Men han lägger upp en selfie.
Mm.
Det kan man göra.
Ja, det kan man verkligen. Det gör vi alla då.
Och då säger Jonas Gardell, gullig som han alltid är. Du är så ofattbart töntig att din mor skulle stöna om hon såg dig.
Nu är vi liksom, nu är vi så sårade, ja. Nu är vi skadade djur. Nu är det liksom, går inför, det är också inför hela svenska folket. Nu sipprar han så mycket så att det...
Ja, nu sipprar det. Det sipprat på.
Men det är konstigt. Mark svarar ju inte. Utan han har, kör ju den värdiga vägen. Okej, jag fattar att han får härja. Han är sårad. Men jag håller min lina.
Ja, och de här bilderna ska vi då också säga, vara tydliga med att de är bortplockade då från Marks Instagram. Där, så att det går inte att se dem här längre. Man kan se dem på kändiskommentarer om man är nyfiken.
Ja, så Mark har plockat bort dem istället för att liksom blockera, eller så har han plockat bort för båda skull och familjens skull.
Exakt. Sen har ju någon alltid, som du alltid är online, varit snabb med att fota av.
Mm.
Radiogalan är glada dagar och Mark då har på sig hörlurar och ler stort i bilden. En selfie igen. Då säger Jonas, du ser inte glad ut. Du ser ut som om du har fått en stång genom huvudet.
Stång genom huvudet?
Ja, alltså det är en mikrofonstång då, eller vad jag ska säga, som lite opassande, som ligger bakom en bild.
Nu känner jag bara att jag vill säga get a life, Jonas.
Ja, get a life, Jonas. Ah. Du vet ju också så här, nu ska vi inte snacka för mycket skit, men vi kan snacka lite skit.
Mm.
Att så här, det har ju varit liksom en klassiker i väldigt många år att Jonas är rätt vidrig mot Mark. Mm. I de flesta sammanhang. Att han så här, på middagar älskar att göra bort honom. Att han liksom har gått runt i någon form, som någon form av rädd hund där för Jonas.
Mm.
Och Jonas har fått kört sitt stora liksom primadonna-paket.
Men kanske tröttnar på det till slut.
Till sist kanske man bara känner att jag är lite färdig med att bli överkörd.
Mm. Och då är inte det bra såklart.
Nej, det är väl klart att det inte är bra.
Jag tycker också att det blir ganska tydligt då när, ja men för några veckor sedan skrev han ju då innan de hade gått ut med den här officiella skilsmässotexten. Tager jag Lars Jonas Holger mig själv och försöker i nöd och lust att leva med mig själv med mina futtigheter, brister och fantastiskhet. Ja, men jag får väl försöka göra det då. Och sen en väldigt sårbar bild. Men jag tänker också, så är ju vi alla när vi går igenom en separation. Självinsikterna duggar ju tätt, vare sig man vill eller inte. Att det handlar om att så här, ja, jag hade väl också med det här att göra, och det kanske, de här futtigheterna kanske till slut, ja, som han skriver att han är så fantastisk, och futtigheter. Jonas Gardell har ju en benägenhet att vilja liksom ta ner sina dåliga sidor på jorden, om man säger så.
Gud,
ja. Han kanske är fåfäng och han kanske är svår att göra med, men ja, det är väl så han är, och det kanske man liksom, så länge man är förälskad eller tycker att det är värt det, orka leva med, men till slut så kanske man för fan bara får nog på det där.
Men kan man då som 59-åring omprogrammera sig, man öppen för det?
Det tror jag inte.
Nej. Stackars Jonas.
Det är ju väldigt, väldigt härligt att gå på jubileum, tycker jag. I anrika intentioner.
Ja, men jag har ju verkligen sett fram emot det här. Alltså inbjudan kom ju långt innan jul och det kändes lite som så här lilla Ellegalan med pompa och ståt. Det känns som nu jävla drar vi på Europa. Den fyller ändå 250 år och jag älskar ju att gå på bra opera eller ballett när det bjuds på det. Dessvärre gör jag det alldeles för sällan nu för tiden. Det fanns en tid i mitt liv då jag var väldigt duktig kulturbärare.
Det är mitt nyårslöfte. Jag satt och pratade med en kompis igår om hur mycket jag gjorde med mina små killar.
Ja.
Det var museum varje helg och det var hit och sen tröttnar man ju på det såklart. Att så här, jaha, men barnen verkar ju bara vilja springa omkring och sno kladdkakor, okej. Men ett tag tyckte jag att det gav oss alla någonting. Men sen så tänkte jag så här, gud, har jag varit med barnen på... Vi brukar ju vara på Tekniska museet, men jag var liksom... Jag var på Moderna, det var enda museum, teater hit och dit. Mina två nya barn, alltså de vet ju inte ens vad kultur betyder. Det är... Jag måste ta tag i det.
Ja, men jag gjorde ju en otroligt stor, rolig grej som jag tyckte att vi skulle instifta, jag och Joel, år 2020 i januari. Då sa jag så här, i år, det var mitt enda nyårslöfte det året, ska vi överraska varandra med olika kulturella upplevelser. Det kan vara allt från så här Bärvaldhallen till liksom en stand-up.
Mm.
Men varannan vecka när vi inte har barnen, då ska vi gå och uppleva någon form av kultur.
Ja.
Och du får inte säga till mig vad det är. Och jag får inte säga till dig vad det är.
Gud, vilken bra idé.
Eller hur?
Kulturutmaningen.
Sen kom pandemin.
Ja.
Så vi hann ju gå på en grej. Men sen har jag faktiskt
varit... Då blev det knullutmaningen. Nej, det blev det.
Nej. Nej, men sen så var vi faktiskt rätt duktiga i höst. Och gick på rätt mycket grejer liksom. Utav olika slag. Och jag blev så jävla glad över den här inbjudan till operan. Jag såg verkligen fram emot den.
Mm. Men jag tänker att det går väldigt mycket hand i hand. När jag tänker på när jag gått på lite så här större kulturevenemang. Att knullet... Alltså, vad ska jag säga, knulltorken och kulturtorken tycker jag för mig går lite hand i hand.
Ja, okej, det ser man.
Ja, tack ska jag.
Ja, varsågod. Ja. Men såklart så var ju vi sena eftersom den här föreställningen låg då klockan 18.30 en typ tisdag.
Då trodde jag att fördrinken började.
Det trodde jag med. Jag trodde att det var lite som en biopremiär slacky.
Ja, det var klart.
Det står så här, dörrarna öppnas klockan 18.30.
Ah.
Och då vet man att då är det lugnt att jag är där klockan 19.
Ja, men då var det tal 18.30.
Nej, men vi kommer dit 19.00 då, jag och Joel. Alltså han står och käkar en macka i köket klockan 18.30. Mm. Och jag är så irriterad på honom, för jag hatar att vara sen. Det är min värsta. Och han är mer så här, men ta det lugnt, du tog mig typ som på bion. Jag bara, ja, men du kanske har rätt. Kommer dit. Oj, vad sena ni är. Kungen har redan gått in. Mm. Så går in och går upp och inser då att så här, kommer ensemblen fram och bara, nej, ni kan inte gå in nu. Vi ska sjunga kungsången. Kungen står på scen och håller tal. Hur kan ni komma nu? Jag får utskällning utan någon lite så här smålätt. Mm. Liksom, och, ja, jag ber om ursäkt, ber om ursäkt, ber om ursäkt. Varför går ni inte in för? Nej, för att jag precis direktivet av en annan person att stå kvar. Och så står de där och börjar sjunga kungsången. Och jag bara så här, jag vill typ dö. Det här är min värsta grej. Komma sent till en föreställning utav den här sorten. Det är så jävla respektlöst.
Mm.
Men då blir jag glad. För det fanns en person som kom senare.
Kommer frugan 20 sekunder senare. Vi var ju samma. Vi var hemma. Christian fick en negroni till oss. Vi sminkade oss. Bytte lite kläder. Ska jag ha den här?
Du och din kompis inne i scen.
Ja, förlåt. Ni är inte inne i min hjärna. Vi var liksom ganska uppe i varför det här. Det kändes som att just nu i den här svarta januari så var det här ett litet irrbloss av lycka.
Ja!
Så jag kommer där, liksom fotograferna ska precis... hoppas ni får komma in nu. Jag var så här, det var som att få en liksom liten kunglig lavett i käften.
Jo tack, det var en sammetshandske rakt över kinden.
Hoppas ni blir insläppta då. Jag bara springer upp, då står du och jobbar. Jag bara... men jag håller med dig, det var inte snyggt. Och så går jag in och sätter mig och då sitter Per Sinding Larsen där och jag var så här, tjena, så det kändes lite bättre. Men sen så skulle jag säga någonting till Ninni. Du vet, jag fick en sån avhyvling för gubben bakom, han bara, håll tyst! Du vet, jag skämdes så mycket. Jag kände, det var som att jag var fem, nej, inte ens fem. Nej, jag vet inte om jag någonsin har känt mig så tillintetgjord och liten och patetisk som jag gjorde. Först för sen ankomsten, kungen. Och sen, håll tyst!
Nej, men jag var med om exakt samma sak.
Och då skulle Per Sinding helt plötsligt börja filma och fick på ljuset. Du vet, gubben bakom, han ville så här... Jag tänkte, hade en Ankarströms liksom, pistol så hade vi fått tre kulor. Då tänkte jag så här, det här är människor som går hit med stolthet och respekt för kulturen. Aldrig mer, säger jag bara. Så jag kommer aldrig mer komma för sent, jag kommer aldrig mer säga någonting. Jag ska vara typ...
Jag kände mer så här, jag kommer aldrig mer gå på operan. Nej, men för jag, det var ju en liten, så här, vad ska jag säga, ett litet intermezzo i första akten. Där de bytte liksom scenografi och kostym och alltihopa. Och då la de upp ett litet bildspel som pågick ungefär typ 10 minuter.
Mm.
Med olika bilder från operans renoveringar och hur den har sett ut och böljat över tid.
Mm.
Och då smög jag upp telefonen ur väskan lite försiktigt för att titta på vad klockan var.
Mm. Är det slutsnatt?
Då kom, satte en farbror bredvid mig som också är så 2 meter lång. Du vet ju, jag är ju ändå 53. Slog mig på handen. För alltså, jag var så chockad. Alltså, jag blev så chockad.
Nej.
Vad fan händer?
Nej, det här är så...
Alltså, dels kom jag in sen.
Sensation.
Och vi fick liksom sätta oss på lite så här, liksom platser som vi lätt kom åt. För de platserna vi hade var liksom mitt i salongen.
Jaha, okej.
Så vi fick sätta oss på andra platser.
Det var ju knökigt.
Och sen får jag liksom ett slag på handen. Alltså, jag kan inte känna mig uslare på något sätt. Jag ville typ gråta. Förstår du?
Nej,
vi måste stanna den där obehagliga saken, du äckliga lilla influencer i din väska.
Nej, men
väska.
Vänta här nu. Det här är så sensationellt. Kan vi bara spola tillbaka? Du sitter där med skammens skägg. Du tycker ändå att det börjar bli lite långt tråkigt.
Men du vet, man har så här ymnig svett på tinningarna för man är lite sen. Ah. Och sen så har vi suttit där och liksom så här, jag ska inte säga att vi har lidit, men vi kanske inte har varit liksom... Alltså slagna utav beundran och Joel har fått någon skrattattack och sådär för att jag tycker att allting blir för stelt och konstigt. Ja, och sen är det här intermezzot ungefär en halvtimme in.
Mm. Då vill du ändå kolla så här, jag har en,
vad är klockan?
Första akten så här, men du vill ha lite koll liksom. Ja. Ja, men det fattar mig. Jag filmade ju till och med lite med blåkjolarna som jag tyckte var så snygga.
Ja.
Då känner du känner bara instinktivt att han tar sig frihet som en gammal skollärare sent 1800-tal.
Ja.
att så här, slå sin elev.
Ah. Ah. Han slog mig på handen när jag försiktigt, försiktigt lirkade upp telefonen ur väskan för att vinkla den försiktigt mot mig för att inte ha på liksom, ljusaste displayen. Så jag bara så här, kika lite försiktigt. Det hinner kanske bara bli en liten ljusöppning, du förstår, liksom, mot mig.
Det här är sensationellt.
Alltså jag blir så chockad. Ah. Jag blir så fruktansvärt chockad. Och liksom uppskakad, omskakad. Och du vet så här, jag önskar att jag bara hade funnit mig där och sagt liksom något jävligt vasst tillbaka. Mm. Men jag, du vet, det var så styrmoderligt behandlat så att jag inte varit med om det här på flera år.
Och sen var du tvungen att sitta bredvid misshandlaren hela... Den nobla misshandlaren. Är det en ny opera?
Och Joel fick ju skrattattack igen då. Så att, och jag är så här... Såg du vad han gjorde? Liksom. Och Joel bara nickar, men han håller på att skratta så mycket så han vet inte vad som är vägen. Det är så konstigt allting. Och sen är man i det där sammanhanget, sitter kungen och hela familjen där på sin lilla tron där uppe i logen. Liksom.
Ah, gud vad han applåderade.
Ja.
Han och Victoria, det var, jag tänkte att de måste ju typ ha sår.
De är
ju
operans beskyddare, det är klart att de måste göra det. Stackars jävlar, säger
men, vad roligt är det där när kungafamiljen, där, apropå att vi pratar om att vi är royalister.
Ja.
Att där igen att man är 5 år och står med liksom beundrans näsduk i handen och så här, kungen och droningen är här.
Men det är också
nu kommer konstigt. Familjen, nu kommer vi att överleva. Svenska nationen står fortfarande stärkt. Det är konstigt, så genetiskt nästan när man fört in i vårt blåsvarta blod.
Ja, men så textade jag med lite kompisar som var där på föreställningen också liksom parallellt. Och de var också så här, det där var inte bra. För det var ju inte en bra föreställning. De hade ju då satt ihop något form av potpurri från 250 år. Men de här personerna som har gjort det här, de är ju för liksom insyltade i operan. Så vi kan ju inte säga att det var bra.
Jag är väldigt tacksam, en tacksam gäst just nu på både ena och andra. Men det var en grej som jag tyckte var mycket, mycket jobbig. Det var 2 skådespelare som...
Men fan hade skrivit det?
Vet du vem som hade skrivit det?
Nej.
Vi måste väl klara lite mer. Det var en med svåra Bergman-komplex.
Ja, alltså det var ju så många fraser staplade på varandra så det var ju absolut ogreppbart att förstå vad de överhuvudtaget ville förmedla.
Det var en medelålders kvinna och en 30 plus 2 skådespelare som skulle vara lite...
De skulle vara kulturella.
Nej, men de skulle liksom förklara lite varför operan behövs.
Ja, men alltså själva berättigandet. Men precis. Problemet är ju att i den här lokalen, för att attrahera ny publik till operan, så har de ju bjudit in människor som kanske inte har det kulturella spjärnet.
Ja.
Och då kanske man inte ska sätta sig liksom högst upp på den gyllene pedestalen och tala i någon form av kulturell tunga. För det gick överhuvudtaget inte till att relatera till vad de här 2 personerna sa.
Nej, men ibland kan det ju vara att det flyger över huvudet, men det ändå makes sense för att det är en, liksom, en kulturell höjd på det och det är en tech som ändå talar till en fast man inte riktigt förstår vad. Men det hade Martina Monterus inte lyckats med.
Oj.
Utan det var mycket hur och det gängs sunkalonkerna, man ser hur, alltså det var helt
ogreppbart.
Obegripligt svavel.
Ja, men också så här. Jag kan ju tycka så här, du kan absolut ha ett högtravande språk om det är relevant.
Men vad skulle det leda till?
Men om man inte känner texten,
ja.
Varför ska då texten vara där? För den här var ju meningen att vi skulle så här, fånga in, analysera och känna av. Det enda jag sa att du försökte analysera, det var så här, oj, nu kom ett svårt ord på ett annat svårt ord, på ett annat svårt ord.
Jag skruvade så mycket på mig att jag fick brännmärken i röven.
Ja.
Alltså jag tyckte att det var så jobbigt. Oj, så att jag, och sen kom någon tillbaka och då tror jag att de kände lite, dels behövde stylist på många ställen där, att så här, det här kanske inte flög. Jag tror nästan till och med att lavettmannen skruvade lite på sig.
Ja.
Och då tänker jag så här, man kan ju inte mota Olle Grind med kultur som flyger över huvudet, som flyger så högt att inte ens kulturbärarna inser vad som behöver sägas. Det var lite fel.
Kungen, ja. Det kändes som att han var lite bortkollrad där ett tag. I och för sig inte så svårt. Men...
Ja. Jag tyckte ändå att det var en väldigt härlig kväll och du... Jag fick en liten kort glitterklänning och du fick också ha... Du hade först en klänning, sen föll den klänningen samman. Vill du prata om det?
Ja, alltså jag kände ju då lite under den här långa monologen att Det var någonting i min långa omlottklänning som jag för övrigt hade som på själva rehearsal dinner sist. När Carl Philip och Sofia gifte sig.
Den gamla trasan.
Jag tyckte att det här passar för det här tillfället. Den här guldklänningen, underbar är den, underbar.
Snygg.
Ja. Nej, tänkte jag så att den här kan jag ju ha. Men jag hade ju liksom, i och med att jag var lite stressad från jobbet, hade jag inte riktigt provat ut innan och tänkt igenom min outfit. Förstår du? Det är sådana grejer som man ska göra för sådana här tillfällen.
Ja, det ska man faktiskt.
Nej, det hade inte jag gjort. Jag tyckte den var lite trängre lite över ryggen än vad den brukar. Men det såg bra ut i spegeln, så jag tänkte inte mer på det. Sen kom vi
brösten
dit,
kom väl fram.
Lite
som
väl,
svalor som häckade.
Lite väl bra fram.
Jag
höll på att kläcka. Hur som helst så kände jag att det är lite så här, under själva sittningen. När vi satt in i salongen. Jag var så här, det där var ingen bra ljud. Mm. Men sen så kändes det inget mer och så tänkte inte jag så mycket mer på det. Sen när vi kommer ut i foajén då efter själva minglet, då känner jag bara att det är någonting som verkligen känns fel. Precis när jag känner den känslan så blir jag liksom presenterad för en man som jag har träffat vid ett par tillfällen genom gemensamma kompisar. Och ska jag sträcka fram handen och hälsa, då säger det alltså pang! Den inre knappen har alltså, det är den som har gått upp under föreställningen. Den har alltså lossnat från sitt fäste. Och då är trycket på den yttre knappen på omlottklänningen alldeles för stort. Så den liksom flyger upp. Och där står jag i mina Spanx och en BH. Mitt framför den här killen. Och den här BH:n är också transparent.
Det är en famös kväll.
Transparent. Man ser liksom att... Han blir väldigt,
skandalen på Operan.
Han blir väldigt full i skratt och frågar om jag blev så glad att se honom, om det var det som var orsaken eller om det fanns någon annan orsak. Alltså jag ville, jag är ju inte så bekväm i den här situationen. Men du vet, jag kan vara lite pryd.
Men vem är bekväm med de här situationerna?
Nej, men där
jag kanske skulle vara mer bekväm i sig.
Jo, det hade du. Du hade kunnat så här klacksparka till det. Självklart svarar jag ju rappt. Jag blir bara att jag höll med honom, att jag var väldigt glad att se honom. Sen försöker jag då stänga den här klänningen. Det går alltså inte. Den håller inte ihop.
Nej.
Så jag får då sätta på mig ytterplagg ovanpå. Och sen så är det bara att gå ut.
Mm.
Det var den kvällen.
Jag får som backflare till när Barbro gav mig en lavett i 50 klass i Talavidskolan i Jönköping. Kände du någonstans en dragning till den här mannen? Eller kände du bara... Alltså, vad känner du idag? Ska vi anmäla?
Jag känner absolut inte att det behöver anmälas. Men jag blir mer så här, lite George Costanza. Att jag vill så här, gå tillbaka och säga det där som jag borde sagt vid tillfället. Men det är alldeles för sent. Mm. Du vet, man, så här, man får någonting slängt i ansiktet så finner man sig inte i situationen. Men sen går man och tänker på det där och är alldeles för långsint och det gnager igen.
Mm.
Varför slog jag inte tillbaka? Det är det jag tänker. När han daskade mig, varför gjorde inte jag tvärtom? Hur kul hade inte det varit?
Du hade alltså inte närvaron att göra en Jonas Gardell.
Nej, och fan, ta mig för det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.